Sådär, välkomna hit till Azure Online-seminarium säsong 2. Mitt namn är Dag König och jag sitter faktiskt tillsammans med företaget Collector och lite konsulter också här. Och vi ska diskutera två case som Collector, som ett finansbolag, har gjort tillsammans med Azure. Så jag välkomnar er hit väldigt mycket för det. Bara en liten sak innan. Om ni vill ställa frågor så går det jättebra via chatten, så gör det gärna. Men är det så att ni inte känner att ni vill synas på videon som vi spelar in nu samtidigt, så då kommer ni inte kunna svara eller ställa frågor i chatten. För det är tyvärr så att då... Och syns ert namn där, och vill ni inte att det ska synas så får ni göra på något annat sätt. Men annars är ni välkomna att ställa frågorna i chatten. Så utan att göra så börjar vi nu. Välkomna hit Magnus, Daniel och Kristoffer. Så vad har ni gjort här på Collector? Magnus, du som jobbar här.
Tack så mycket, Dag. Jo, vi på Collector tänkte berätta om två stycken separata case där vi har använt Microsoft Azure. För att, ja, som grundpelare i arkitekturen på de här två lösningarna egentligen. Så jag kan presentera mig, jag jobbar som utvecklingschef här på Collector.
Daniel Kamchevski heter jag, jobbar som konsult på konsultbolaget Squid. Jobbar på Collector som .NET-utvecklare i mina uppdrag.
Kristoffer Krebs, jag jobbar som systemarkitekt på Collector och inte konsult.
Bra! Jag kan ju bara nämna lite kort om vilka vi var. Jättekort om vilka Collector är och vad vi gör. Vi är ett finansbolag som startade 1999 här i Göteborg och vi har huvudkontoret kvar här. Vi har kontor lite runt om i Norden och jobbar på den nordiska marknaden, men har kunder även lite en bit ut i Europa som där vi har följt med våra kunder helt enkelt. Entreprenörskap ligger i bolagets grund. Vi har ständig tillväxt, organisk tillväxt för det mesta, och vi har gjort det med bra lönsamhet, så det är jättekul. Idag är vi 300 anställda och vi omsätter nästan 1 miljard förra året. Och med vår tillväxt kommer vi slå miljarden gott och väl 2015. Vi är på väg att bli bank. Vi har en ansökan inne hos Finansinspektionen sedan 1,5 år tillbaka snart. Det tar tid. Idag är vi vad Finansinspektionen kallar för kreditmarknadsbolag, vilket innebär att vi kan göra nästan samma saker som en bank. Och vi har en väldigt, väldigt bred produktflora idag. Vi erbjuder lån och kreditkort till direkt till konsument. Vi har faktura på nätet, delbetalningstjänster på nätet. Vi har kort i butik och en massa andra finansiella produkter helt enkelt. Även mot B2B-marknaden ska jag säga. Med factoring och även juridiktjänst. Så det är Collector i ett snötskal. IT-mässigt så kan man väl säga att en viktig grund i Collectors alla de här produkterna och lösningarna är en egen plattform som vi började bygga 2011. Som är helt .NET-baserad och den använder vi för... Ja, som en grundplattform, så vi har ingen gammal mainframe som står och rostar i någon källare. Utan vi kör helt och hållet på .NET och helt och hållet utveckling som vi driver i egen regi. Sen har vi andra system också för vissa av våra produkter. Där vi har köpt system på licens, standardsystem eller system som man köper men anpassar själva. Då. Men det vi satsar på, det är vårt egenutvecklade system. Ja, som jag nämnde då, det är mycket e-handel och mycket betallösningar. Vi finns på 7 marknader och erbjuder en integration egentligen för våra kunder och partners på alla de här 7 marknaderna. Så det är mycket publika API:er som våra kunder och partners använder för att bygga, ja, antingen vedertagna standardiserade tjänster eller i vissa fall hitta på nya tjänster ovanpå våra API:er då. Så det är mycket en plattform.
Så ni är ett modernt finansbolag som vågar exponera även API:er och inte bara skärmsidor?
Absolut, vi vill absolut uppfattas som det moderna. Och det finns några andra kollegor i branschen till oss som uppfattas på samma sätt. Avanza och Nordnet är väl kända inom placeringar och aktier. Klarna naturligtvis i betallösningar.
Men ni är lite både och då, alltså ni är både Avanza och Klarna?
Ja, inte Avanza, vi jobbar inte med aktier och placeringar. Så vi är mer Klarna, men vi har en mycket större produktbredd kan man säga, där vi jobbar med lån och kreditkort och även B2B-sidan då på ett helt annat sätt. Vi är inte så jättekända, men vi jobbar med en hel del kända kunder. Framförallt på e-handel då, så kan det vara varumärken som flera av er säkert känner till. Även om ni inte känner till Collector. I alla fall inte om ni betalar i tid då, kan man väl säga. Ja, det är mycket e-handel här, men det är även mobila betalningar. Vi jobbar också med Västtrafik här i Göteborg och kör deras sms-biljetter. Så det är hög transaktionsvolym på allt det här, kan man säga. Det gäller att det alltid funkar och alltid realtid. Skiljer väl sig också från traditionella banker där man pratar mycket batch och saker händer på nätterna.
Hårdkort fortfarande.
Hårdkort, ja, precis. Printoperatörer och sånt. Ja, det var om Collector och lite om våra kunder och produkter, vad vi har för någonting. Vi har ju vår .NET-plattform och är jättenöjda med den där vi bygger våra affärssystem. Och då kan man undra, varför ska vi då börja snegla på det här med Azure? Och det är väl ganska enkelt att, med tanke på Microsofts ganska stora commitment på Azure, och vi själva har gjort ett stort commitment till .NET, så känns det bara som en naturlig väg. Och det handlar ju hela tiden om att ständigt modernisera våra system. Jag tror jag har uppgraderat alla projekt nu till .NET 4.5. Men, och då nästa stora uppgradering kanske blir att vi lyfter ut mer och mer ut i Azure. Det är en väldigt naturlig utveckling.
Det är roligt att du säger naturligt, för man tänker ändå som ett finansbolag. Det är liksom det, man ser såna här stora ståldörrar och tyska vakter. Mm. Liksom. Men ni vågar satsa på det som är målet, så känns lite så här,
Men vi måste våga det, för att vi konkurrerar med andra spelare som gör det på antingen i publikmål eller med egna lösningar. Men det är en hårt konkurrensutsatt lösning, eller bransch egentligen. Och om vi inte är spetsade och nischade och klarar att leverera innovativa nya tjänster, då kommer vi försvinna. Vi är ju alldeles för små egentligen för att överleva, så som Nordea kommer alltid överleva bara för att de är så stora. Men vi måste vara innovativa istället. Och vara innovativ idag när man verkar globalt och på internet utan att använda molntjänster eller andra moderna lösningar känns hopplöst svårt. Så det är enkel logik. Vi kan fokusera, lägga mer tid på att fokusera på det som är viktigt för oss. Alla våra produkter är ju helt och hållet digitala. Det vill säga, pengar finns ju inte längre. Vi har inget bankvalv här på kontoret.
Jaha.
Om du inte har missat det idag. Utan allting är digitalt, hela affären. Och det är mycket affärslogik som vi behöver skriva. För produkterna definierar man ju helt och hållet i kod, helt enkelt.
Så det är egentligen er secret sauce som finansbolag, det är den här algoritmerna?
Ja, affärslogiken, ja, regler, algoritmer, det kan vara allt möjligt. Det är det som är våra produkter. Så att det finns ju inget annat. Ja, sen finns det att man behöver lite kapital och sådana detaljer. Då. Vi själva tar in sparpengar från allmänheten helt enkelt, precis som en vanlig bank med statlig insättningsgaranti. Och lånar ut dem till andra. Så att där finns en traditionell bankaffär. Men ovanpå den så är det bara digitala produkter helt enkelt. Och då vill vi fokusera på det som är unikt. Inte på att jobba med webbservrar och sätta upp infrastruktur och fundera på de delarna. Azure är väldigt lämpligt att jobba med prototyper. Och vi har krav på oss att ha kort time to market som ett entreprenörsbolag alltid har.
Ja, ni är verkligen kärnan av verksamheten, ni är inte liksom den här IT-avdelningen i ena hörnet som man går en gång om året och
undrar. Nej, det är ingen stödenhet på det sättet, utan det är ju den affärsutvecklande enheten. Jag tror 75% av IT-avdelningen här jobbar direkt med systemutveckling. Så är det verkligen. Och det man kan konstatera att när man har gjort en prototyp då och ser att den funkar, ja, varför ska man ändra på någonting då? Det är inte så att vi gör en prototyp på Azure och sen installerar det i någon mainframe-lösning sen, utan ja, vi kör vidare på prototypen, itererar vidare på den och kör på helt enkelt. Sen är en viktig punkt med det här som jag brinner för, och det är att jag som utvecklingschef konkurrerar ju med en massa häftiga produktbolag om rätt utvecklarkompetens. Ett sätt som jag ganska enkelt egentligen, det är att ta investeringen att se till att hålla fräsch teknik och fräscha verktyg internt För då får vi rätt folk som vill jobba här, som är de som verkligen kan någonting och som vill någonstans. Är man en .NET-utvecklare som har fastnat på till och med Wish Basic eller .NET 2.0 eller någonting, så kommer man inte komma in här överhuvudtaget. Men vi får istället de som satsar på att vidareutveckla sig själva. Så det tycker jag är en viktig poäng som många ibland glömmer, det här med cloud. Det handlar ju också om att det har ett eget värde att ha moderna verktyg. Ja, konkret då, de två projekt vi ska prata om idag är något vi kallar för Betalkoll och ett system som vi internt kallar för Vera. Betalkoll är en mobilapp som just nu ligger på Apples App Store och har varit i produktion sedan i höstas, alltså pilottester redan sedan sen sommaren egentligen. Och den kör vi på Azure, hela backenden går på Azure. Och Vera är ett antibedrägerisystem som vi har byggt fokuserat på e-handeln just nu, där vi innan har haft lite mer statiska regler och lite stelare affärslogik för att motverka bedrägerier. Men där vi nu har tagit ett nygrepp på det och det har varit i produktion sedan årsskiftet igen. Så med den inledningen, jag hoppas jag inte var allt för långrandig om sånt som inte är teknik då, så tänkte jag komma in lite djupare på de här två projekten och då börjar vi med Betalkoll. Nu har vi en jäkligt snygg, om jag får säga det själv, och lite slisig YouTube-film som man gärna får kolla på. Vi kör inte den här därför att det blir lite för hackigt med både ljud och bild. Men de som är intresserade får gärna gå in och titta på den. För de som inte vill göra det så kan jag i korta ord försöka beskriva vad den här appen gör.
Du kanske kan provköra med att säga lite och så får vi se. För det blir lite stillbilder här.
Det blir lite stillbilder, ja. Jag tror nästan jag sätter egna ord på det. Annars får jag försöka låta som en speakerröst. Det fixar jag inte bara. Betala fakturor är ju någonting som man gör på banken och använder sin traditionella bankapp till. Vi menar ju på att man kan göra det här på ett helt nytt sätt. Och det är det Betalkoll tar sikte på. Det är fortfarande, även om banken har kommit ganska långt, så är det fortfarande mycket krångel med förfall. Och dag måste man välja, man måste ibland gå och skanna OCR-nummer, ibland inte. Det beror på egentligen om fakturavsändaren har använt någon sån här OCR-font och om de inte har en alltför stökig bakgrund bakom den här, för då funkar inte skanningen i alla fall. Så det där tog vi sikte på och sa att det här kan vi göra bättre. Vi kan göra det bättre med egentligen bara ett nytt gränssnitt framför vår egen plattform. Så om man ska reglera lite grann och förutsatt att man är ganska duktig på avtal och juridik också, så skulle vem som helst kunna bygga den här tjänsten på vår redan befintliga plattform som har publik API. Men vi vill ju visa att vi kan vara innovativa och göra de här sakerna. Så då gör man helt enkelt så att man fotar fakturan, skickar upp den till oss och sen löser vi resten. Och sen i slutändan så blir du naturligtvis skyldig att sätta in pengar till oss, såklart. Men det har vi en smidig lösning för också, och det är en konsoliderad summa helt enkelt. Och vi ser till att fakturan betalas till rätt ställe och vid rätt tid och rätt summa. Det är Betalkoll, men ta gärna en kik på filmen, för då får man lite sån här feel-good-känsla av hur det kan vara att betala fakturor på ett nytt sätt.
Och det är för privatpersoner?
Ja, det är helt och hållet för privatpersoner. Så det är bara att ladda ner appen på App Store. Ja, om man har en iPhone i alla fall. Bra! Då tänkte jag lämna över primärt till Daniel. Mm. Vi är några andra som säkert vill lägga oss i ibland. Men och titta på arkitekturen bakom det här igen sen.
Yes, tack så mycket Magnus. Den här bilden kan ju vara ganska svår att förstå om man bara ser den så här. Det finns inga pilar. Det förklarar inte flödet, så att vi börjar i den änden. Vi har ju Betalkoll där ni ser den röda punkten. Och där beskriver ju själva iOS-appen. Den grundläggande arkitekturen med appen var ju att vi visste att det skulle bli ganska mycket integrationspunkter. Ni ser att vi ska integrera med någonting som vi kallar för ett digitalt signing API. Vi har ett e-commerce API som är kollektors e-handelssystem. Och Sen behöver du även spara ner lite information. Vi behöver spara fakturor etc. Så att då tänkte vi så här att vi lyfter så mycket som möjligt från appen, från iOS-biten och lägger ut det. Och då följde sig ganska naturligt att vi skulle göra det i .NET. Mycket för att den breda kunskapen här på Collector är i .NET som Magnus beskrev tidigare. Och då började vi kolla på Azure och Mobile Services. Mobile Services hade ganska mycket out of the box som vi tänkte. Vi visste att vi skulle behöva till exempel skicka push-notifieringar. Där fick vi mycket gratis. Vi visste att vi skulle behöva använda någon form av skedulering för att till exempel aktivera de här fakturorna som användarna fotar. Och det skulle bli en del loggning. Väldigt ostrukturerad loggning eller ostrukturerad data som skulle loggas. Så därför följde det sig också ganska naturligt att kolla på vad som fanns i Azure. Och då gick vi på table storagen. Det är händelser som sker, till exempel att en användare skapas. Det finns inga relationer på den typen av data, så att, perfekt att trycka ner i table storage.
Jag tänkte på det här med mobile services. Det som är fördelen med mobile services, det är också det att man har ett klient-SDK som funkar för iOS, Android och Windows Phone och sånt. Använder ni det i iOS-appen?
Tyvärr så gör vi inte det. iOS-utvecklingen skedde inte här på plats på Collector, så att den lades ut på en konsultfirma.
Och det funkade ju bra, så det var inte det.
Det funkar bra, ja. Men det kunde funkat ännu bättre då med det här.
Ni tror att det hade varit med SDK att prata lite med offline-synk och såna här saker?
Ja, precis. Det som har kommit nu är ju det. Jag tror inte det fanns när vi började, men det var ju offline-synk. Och det hade vi haft väldigt nytta av. Och faktiskt fått en bättre lösning. Nu har vi byggt det själva genom att vi har ju en lokal databas ute i appen här då, där fakturorna också lagras.
Om inte den kan liksom nå mobile service-tjänsten.
Ja, men det finns också andra skäl. Det är inte säkert att användaren väljer att ladda upp alla fakturor till oss. Det finns lokala funktioner man kan ha. Och då får man direkt, ni hör ju själva att man får synkroniseringsproblem mellan de här två databaserna då. Så än så länge har vi löst det mycket själva, men att gå på Mobile Services SDK känns ju som verkligen aktuellt. Men det som är bra också med Mobile Services är att den publicerar ju REST-tjänster fullt ut. Så att det var enkelt för de iOS-utvecklarna som gjorde appen från början, som inte hade .NET-kompetens, såg det som en helt vanlig webbtjänst, publik webbtjänst.
Och precis, och om man ser på den här bilden då, så kommunikationen går ju från Betalkoll, iOS-appen. Den kommunicerar ju enbart med sin mobile services. Den känner ju inte till e-commerce-systemet, den känner inte till digitala signerings-API. Utan via REST, som Magnus beskrev, så har den olika exponerade tjänster som den kallar på. Till exempel när den första gången du laddar ner den och du behöver skapa ditt konto. Så är det mobile servicen som tar emot det anropet och ser till att vi skapar upp en användare i vår databas.
Det är så att ni använder mobilt bank-ID också som själva säkerhetsinloggningsfunktionen.
Ja, precis. Vi använder, först så behöver du göra en form av signering för att börja använda tjänsten. Så då signerar du dig med mobilt bank-ID. Sen har vi även den typen av tjänst att folk fotar ju sina fakturor, vilket innebär att ni kommer betala de här fakturorna åt dem, och om ni giltiga fakturor är självklart, det är där vi har vår betalkoll webbacken, där kundtjänst här på Collector sitter och bedömer fakturorna och ser så att förfall och datumet inte har passerat, att det går att betala fakturorna. Och det är lite delvis där den här push-notifieringen, vi behöver notification-hubben till för att meddela kunden om vi har betalt fakturan.
Eller
om den har blivit nekad, till exempel att kortet är för suddigt, vi ser inte OCR-numret eller att det saknas betalningsinformation på den här fakturan.
Så de här Azure-bitarna
ser med delarna? Om vi bara, för det var där också, det var det som var fixat med mobila bank-ID, för att när du fotar den, då blir ju som sagt, så hade jag lånat din telefon och fotat min faktura, så blir du betalningsskyldig på den fakturan. Så du, varje gång du fotar också, för det är som en extra säkerhet, så måste du även logga in med mobilbank-ID. Så den spelar en väldigt stor roll. Den ligger där uppe i hörnet, lite skymt, men
Det som är intressant för det är ju också att vi skyddar, genom lite egna tjänster vi har byggt on-premise då, så skyddar vi Azures API:er med MobilBank-ID. Så att det är hela API:et egentligen, som de delar av API:et som rör de här metoderna då, som skyddas av MobilBank-ID-sessionshanteringen då.
Så de här tre nedre delarna då som är i Azure, det är också en del av tjänsten då. Vad gör de?
Om vi tittar på betalkoll, DB, så är ju det databasen som håller användarna, de som använder appen. Och fakturorna som vi laddar upp, eller vi, som användaren laddar upp, de sparas ju i den databasen. Och det är det som den invoices, det är ju för att illustrera.
Det är bilderna.
Det är bilden, precis. Och när de fakturorna har laddats upp, de har sparat till betalkolls databas, så sitter kundtjänst, får upp det i sin webbsite. Och det är en helt vanlig ASP.NET MVC 5-webbsite som också ligger i Azure, som kommunicerar med mobile servicen också via REST, får in fakturorna, gör en bedömning, skickar tillbaka svaret och mobile servicen mer notifierar då användarna om att ett beslut är taget och utgången blev så som kundtjänst har.
Det är intressant att ni har visat massvis med on-premise. När till vänster så ser vi Azure, den fyrkanten, så står det on-premise här i höger. För det är många som känner hur får man ihop det som finns i molnet och det som finns innanför brandväggen? Mm. Vad gör ni här?
Precis. E-commerce-systemet där vi lägger upp fakturor, där vi aktiverar fakturor, den exponerar ju publika API via VCF. Där har vi helt enkelt i mobile servicen lagt till de här VCF-erna och sköter de anropen. Det är ju Magnus kan det bättre när han är expert, jag överlåter honom här.
Ja, men man kan säga som jag sa vid något tillfälle att betalkoll är ju egentligen bara en tjänst byggd ovanpå vår plattform för betalningar.
Så egentligen skulle jag kunna ha gjort allt till vänster?
Absolut. Ja. Det är som sagt lite juridik och lite avtalsrätt och en del runt omkring. Men rent tekniskt så hade du kunnat göra det och göra en sån här app själv då. Om du hade haft ett avtal med oss eller någon annan naturligtvis plattformsleverantör för betalningar då.
Det är spännande att det finns möjlighet att använda publika API, för det måste ju vara en styrka i affärsmodell också. Man pratar mer och mer att API i sig själv blir en del av affären.
Ja, jag ser det ju som en plattform egentligen som vi exponerar på olika sätt. Och vi kommer in ännu mer på Vera sen där vi inte exponerar allting naturligtvis. Men i de här scenarierna så handlar det om att använda vår egen plattform på bästa sätt och göra det också. Det handlar också om att kunna bedriva utveckling på ett skalbart sätt. Där ett team kan fokusera helt på Azure-delarna medan utvecklingen av vår e-commerce-plattform sker av ett helt annat team.
Och det blir en av styrkorna med att vi har utvecklat ett eget affärssystem är ju att vi kan integrera när vi bygger nya lösningar, så kan vi integrera precis hur vi vill. Mm.
Jag tänker på den här schedulern där uppe, vad används den till i lösningen?
Precis, tanken är ju att när kundtjänst har godkänt en faktura så måste ju den här fakturan betalas ut och det sker ju via e-commerce-systemet. Det är den som aktiverar fakturan och ser till att den blir betald. Så att vi gjorde ett sånt skedulerat jobb där vi var tredje timme går igenom vilka fakturer som har blivit godkända och se till att de aktiveras genom att vi anropar e-commerce API.
Och då anses betalas de precis innan de går ut? Också.
Ja, precis. Ja. Det är väl det att man kan ju faktiskt fota en faktura som om det är CSN brukar vara ett lämpligt exempel där man får en bunt faktur i januari. Och så hamnar de längst ner i räkningsbetalningslådan då.
Precis.
Men om man fotar de här så tar vi ansvar för, vi lägger upp dem i betalkoll först då. Och så ligger de där och väntar tills det är dags att faktiskt betala dem.
Och det kan ju vara en av anledningarna till i webbackenden, den här portalen, att fakturan inte blir godkänd för att betalningsdagen kanske till och med har passerat. Mm. Så att den hinner inte aktiveras och kommer då inte bli betald i tid.
Daniel, du har ju varit med och utvecklat den här biten. Är det någonting här som någon erfarenhet eller någonting som var gjorde fel från början eller någonting som du kan beskriva om hur att jobba just med att implementera den här API-tjänsten?
Ja, Om vi börjar med Mobile Services, de första problemen som vi stötte på där, som det här är av väldigt teknisk karaktär, men det är de problemen som jag stötte på i och med att jag utvecklade. Men vi såg tidigt att vi fick problem med Nougat-paket. Det funkade när vi körde lokalt, men det funkade inte när jag väl publicerade det till Azure. Jag kliade mig i huvudet och tänkte att varför funkar det on my computer? Klassiska utvecklade citatet, works on my machine. Men det visade sig att Mobile Services var beroende av, Azure har ju sin egen infrastruktur på Nougat-paketen. Och den var väldigt beroende av till exempel att Outpack skulle vara av en viss version. Det visste inte jag, jag tänkte inte på det. Och uppdaterade mina lokalt i senaste versionen. Publicerade ut i molnet och det bröt hela kedjan.
Så det, var, det fanns en lösning för det naturligtvis.
Det fanns en lösning och lösningen här var ju att hålla koll på vad infrastrukturen i Azure ville ha. Och se till att vi hade samma lokalt. Men alltså det är en väldigt enkel grej att missa i och med att det är ganska vanligt att de flesta projekten som jag jobbar i alla fall så är alltid folk väldigt med, eller folk vill köra senaste versionerna av Nougat-paketen och är väldigt snabba på att uppdatera. Och som sagt, hade aldrig stött på just den typen av problem tidigare.
Och det är väl lite för att Mobile Services har en liten speciell infrastruktur som man ska jobba med. Så att det är väl just speciellt i det skulle inte vara någonting om du gjorde det i ASP.NET eller i Azure Websites. Där skulle det inte vara något problem. Men det är just att de har en underliggande liten specialare.
Ja, precis.
Ja. Men ni använder .NET-versionen av Mobile Services, eller hur? Ni gjorde inga Node.js-varianter. Det finns ju två varianter av Mobile Services.
Nej, vi använder .NET.
Det var faktiskt så att när vi gick på den, det måste ju bli ett år sedan egentligen som vi började utveckla den, då var den fortfarande i preview. Men vi körde på ändå och började känna på den och hade ju lite, jag vet inte om det var innan du Daniel kom in, men vi hade lite feedback som vi faktiskt fick tillbaka till produktteamet också. Buggar som vi hittade. Inga stora men som ändå påverkade oss. Och det gör ju också att man får en känsla tycker jag för att man kan verkligen jobba med den här plattformen, det händer någonting. Microsoft lyssnade när vi hade problem och vi vågade köra vidare trots att det var en preview då egentligen. Och att vi valde .NET istället för JavaScript, det var ju som Daniel sa innan att för oss var det valet enkelt, vi hade all kompetens. Och vi ville göra lite mer avancerade saker än vad den här grund-mobile-servicen exponerar i form av, det är ju rena kruddmetoder egentligen som den slänger upp åt den. Och det är jättebra, men det var inte riktigt det vi ville göra.
Ett annat stort, om vi ska fortsätta med att belysa dem, för det var egentligen två stora problem och det handlade mycket om migreringar. Jag vet att Fredrik Normén har skrivit en bloggpost på sin blogg angående det här och det var att när du skapade mobile-servicen så fick du en SQL-databas och schemanamnet fick det du döpte din mobile-services till. Så att när jag la till migreringen lokalt så ville den kanske köra DBO eller jag satte mitt eget. Men när jag väl sen försökte publicera det här och köra migreringarna i Azure så hade inte den Mobile Services-användaren, den hade inte rättigheter till det schemat. Vilket gjorde att vi fick access denied. Och det var också en sån grej. Det är väldigt enkelt om man väl kommer på det, men kanske inte det vanligaste.
Uppskattar att du säger det nu för de nya.
Det är en bra grej att belysa, för migreringar gör ju alla. Och man vill ju kanske hålla koll på sina egna migreringar när de körs. Och det är svårt, alltid när det handlar om molnet. Vad är det som händer? Vi får access denied. Och det är svårt att förstå. Liksom. Men så det var schemarelaterat. Det kan vara bra att tänka på.
Avslutningsvis då, för ni pratar om migrering, ni pratar om deployment, hur gör ni när ni gör en ny version? Har ni en testmiljö som är parallell eller hur sker den utvecklingen?
Vi har ju två versioner. Vi har två versioner av Betalkoll, vår portal, webbsajten. Och vi har två versioner av Mobile Servicen. Som du säger, en test och en produktion. Och det funkar, det är inte svårare än så att jag utvecklar lokalt, jag publicerar till test. Vi har en väldigt kompetent testavdelning här på Collector. Så någon där tar tag i det här och testar av mina stories då och ser att det verkligen funkar. När de har stämplat att det är okej och vi har avslutat, vi jobbar ju sprintar, så publicerar vi helt enkelt till produktion. Och
Ja, kan jag nämna det också, ett annat problem som jag inser att jag hade var att i samband med det här gick vi över till Visual Studio Online naturligtvis. Annars har vi en egen lokal TFS också. Men för de här delarna ville vi köra Visual Studio Online för att få helt integrerad deployment med Azure då. Och ett litet problem där är ju faktiskt att man inte tillåts att modifiera templatesen i Visual Studio Online för projektstyrningen. Gällande status här på items och
hur ja, alltså man kan inte ändra work items typer och lite sånt där.
Nej. Och det har vi gjort lite grann i vår lokala TFS och då fick vi liksom anpassa det workflowet lite grann då efter verktyget snarare än tvärtom. Det har väl fungerat okej, men man hoppas ju fortfarande att det är en funktion som kommer. Den står högst upp tror jag på många.
Det är många som efterfrågar.
Ja. Så det är väl en grej att tänka på att om man inte kör standard TFS rätt av och vill lyfta till Visual Studio Online, vilket jag rekommenderar i övrigt, då ska man tänka på att man får hålla sig till standard template för hela projektstyrningen.
En fråga till dig idag innan vi lämnar betalkoll är ju med Mobile Services. Jag vet att jag och Fredrik diskuterade det här en dag just med kopplat till deploy. Finns det swap-möjlighet mellan en testmiljö och en produktionsmiljö i Mobile Services? Eller finns det bara i webbsite?
Det som är intressant är ju att när vi spelar in det här så är det den 25 mars och den 24 mars på kvällen så släppte vi en ny tjänst som heter App Service. Där då Mobile Services ingår. Så att jag vet inte svaret lite utifrån det, för jag har inte hunnit titta på det. Men nu är det integrerat, nu liksom webbsajter, API-sajter, mobile-sajter och även då logik och sånt i samma, om man säger, under samma paraply.
Okay.
Så att förhoppningsvis så blir sådana saker bättre. Så jag vet inte riktigt vad det är just nu.
Mm.
Ja. Bra, nej men jättesnällt att ni gick igenom det här. Så nu tänkte jag, nu har vi en liten stund kvar.
Mm.
Ska vi gå på det andra? Det låter ju ändå mer spännande, bedrägerier.
Ja, jag vet inte om det är mer spännande.
För mig låter det spännande.
Ja, det är helt annorlunda i alla fall. Om det andra var någon slags publik, innovativ tjänst som egentligen vem som helst hade kunnat bygga och som handlar om att nå marknaden och finnas på App Store med snygga appar, så är det här någonting helt annat. Vi kallar systemet Vera, det är bara ett internt namn och det är helt enkelt ett antibedrägerisystem. Kan man sammanfatta, och för oss handlar ju det om att framförallt på e-handel men även på andra av våra produkter som kreditkort och lån så har vi alltid naturligtvis haft en viss andel bedrägerier. ID-stölder, det kan vara närstående bedrägerier, det kan vara målvakter som används, det är de här begreppen som man klassiska bedrägeribegreppen egentligen som framförallt finansbranschen är ju extra utsatt eftersom vi bara handlar med pengar. Hemelektronik är ju också intressant för det kan man omsätta till pengar så fort, men det är ju ännu bättre om det man får redan från början är pengar. Så att vi har alltid jobbat med bedrägerier. Vi byggde upp dynamiska och statiska regelverk och affärsregler för det här i den där stor härva kan man säga. Och tog ett beslut i höstas egentligen att ta ett nytag för det här. Bryta ut hela bedrägerihanteringen till ett separat system istället för att försöka hantera det i vårt e-handelssystem. Och egentligen bestämde oss för att ha tre tydliga nivåer av antibedrägeri, vilket vi menar behövs då. Och där går vi först på en maskininlärningsmodell helt enkelt. Alltså en väldigt avancerad statistisk modell där man får en score, sannolikhet att det här köpet är bedrägeri helt enkelt. Men det måste kombineras med massa statiska regler också. Och det måste också kombineras med manuell research på de köp eller transaktioner där konfidensfaktorn är låg. Det vill säga där varken de statiska reglerna eller maskininlärningsmodellen kan ta något säkert beslut. Då är det effektivast att göra manuell research. Men den ska ju göras effektivt då. Så att vi fokuserade mycket på ett gränssnitt där handläggarna får upp de här bedrägeritransaktionerna som upplevs som tveksamma. Och snabbt kan söka i olika datakällor. Det handlar ju om enkla sökningar på hitta.se. Det här personnumret som försöker handla har angett det här mobiltelefonnumret. Finns det registrerat på den personen på hitta.se till exempel? Det kan vara en sån här snabb grej. Finns det någon Facebook-profil på det här namnet? Stämmer den överens med den e-postadress som vi har? Den typen av kopplingar.
Så det sitter folk här någonstans i de här lokalerna och är liksom hela dagarna håller på sånt här?
Ja, och vi har haft en faktiskt bokstavligt talat en raketforskare, höll jag på att säga, som byggde de här modellerna. Och han menar på med stor liksom, säkerhet så är det nödvändigt att ha ett manuellt inslag i det här, men det ska ju naturligtvis ske effektivt. Då. Medan, ja, säg 95%, kanske 99% av transaktionerna kan hanteras automatiskt. Men den sista procenten kostar än så länge alldeles för mycket resurser att hantera automatiskt. Även med moderna verktyg och big data-analyser. Så att säga. Sen kan jag säga en av utmaningarna med ett sånt här system är att det aldrig blir klart. Och det är faktiskt också ett problem när man bygger de här maskininlärningsprocesserna, därför att de bygger ju på att man tar ut 10 miljoner transaktioner och 1000 bedrägerier och så talar man om vad som är vad och så får man hitta vilka parametrar som är viktiga. Men i och med att bedragarna hela tiden ändrar sitt beteende och ändrar sitt beteende som en direkt reaktion på vilken modell vi använder, så måste vi hela tiden utveckla den här. Och det blir svårare och svårare att fortfarande ha historisk data som kan träna en ny modell. Eftersom bedragarna anpassar sig efter vår modell. Så det blir någon slags moment 22 där man jagar varandra i en katt och råtta lek. Så det är intressant. Jag tänkte lämna över till Kristoffer och göra det med en ungefär likadan skiss, men lite annat innehåll.
Ja, vi satte upp det här som en cloud service med tre roller. Dels en API-webroll som vi använder som ett API från våra interna system och vår on-premise. Och en website som de här som jobbar med den manuella bedömningen kan jobba mot. Och en worker role som tar hand om att plocka händelser och de här köpen som ska bedömas då från en kö och behandla dem.
Så det här merchant checkout är alltså rent fysiskt, när den checkar ut så kommer den att skicka över den här betalningen in i ett system?
Ja, precis. Merchant checkout är egentligen en e-handlares kassa. Man står och väntar, man har klickat på köpknappen och vill liksom ta sina produkter och gå hem helt enkelt.
Så den här processen ska vi gå på någon sekund då att sitta, det här verkar fel.
Va? Ja, absolut.
Så det är inte liksom en vecka senare? Eller?
Nej, det är ingen batch scoring det här. Utan, först och främst så sker ju köpet mellan merchant checkout och våra API. Mm. Och som Kristoffer säger så genererar vi en massa händelser som vi skickar upp i Azure. Och det sker ju i realtid.
Det är intressant, jag är alltid intresserad av den här kopplingen mellan molnet och det privata datasättet on-premise här. Och här har ni lite annorlunda än den förra lösningen som vi pratade, här har ni ett VPN för att koppla upp det.
Ja, precis. Det här är väl inte en tjänst som vem som helst på internet hade kunnat bygga åt oss så att säga, utan här använder vi vissa interna API:er i vårt system. Som inte kan vara publikt exponerade egentligen.
Och då har ni satt upp då det som vi kallar site-to-site VPN. Så att det på vänster sidan upplevs som att det är på samma nätverk som er interna infrastruktur.
Ja, precis. Inte samma subnet, men ja, i samma van så att säga. Så det dyker upp som vilket nätverk som helst i vår IP-range helt enkelt. Vi kan analysera det på samma sätt.
Ja, Kristoffer, vad händer mer då när den kommer in där?
Det finns två flöden som jag har tänkt på. Dels är det händelserna som genereras i det här e-handelssystemet. Det kan vara att det sker en kreditupplysning eller att man har gjort en betalning eller att man har skickat in en. Man har gått vidare och aktiverat, som vi säger, då, en faktura. De lagrar vi på oss och det hamnar till slut ner i vår event storage där som är egentligen en tabell i en databas, en rak tabell.
Men då har ni inte behandlat den? Utan
nej,
då har ni bara
utan
liksom
vi bara trycker ner det rakt ner så att vi har någonting att utgå ifrån sen när vi räknar ut nyckeltal då, som vi skickar in i machine learning. Och det sker ju i samband med att vi ska bedöma ett köp som är en annan, ett annat flöde. Och
de här två flödena fortfarande är liksom 2 sekunders flöden för båda då, eller?
Alltså, det är väldigt många händelser som genereras. Vi plockar in ungefär 1,2 miljoner händelser i månaden. Så att den växer ju ganska kraftigt, den här databasen.
Så det är inte alla av de händelserna som ska analyseras? Om det är
för... Nej, de är bara ett underlag för att bedöma vad som händer sen. Sen så...
Jag tror att den där servicebossen på något sätt läser och sen ger den där till workeroutsen som gör själva bedömningen.
Ja, vi har ju gjort det så för att vi vill kunna ha lite frihet i tillgängligheten, till exempel att vi vill kunna kanske lägga på några tunga index eller bygga om saker utan att störa flödet av de händelserna som hela tiden tickar in från produktionssystemet så att vi har liksom lite utrymme däremellan.
Så servicebussen blir som ett skydd mot att om ni gör något dumt på baksidan så funkar det ändå att få in händelsen.
Ja, ja, man hade ju kunnat gjort så att vårt e-handelssystem hade skrivit direkt till servicebussen. Men vi valde att sätta ett API emellan för att göra en viss validering, kunna styra vart det ska hamna och vilken kö det ska vara på utan att behöva kontakta dem. Och så vi ville ha det här API emellan. Men det enda den gör det är att trycka ner payloaden till servicebussen och sen så är det worker som tar hand om och lägger ner i databasen och såna här grejer. Mm.
Så, så där på workerows då har ni egentligen 2 processer, dels att lägga ner i databasen men också analysera ett
råd. Ja, precis. Ja. Och den ena är väldigt enkel, man bara tar händelsen och lägger ner i databasen. Den är lite mer komplicerad då. Då kollar vi på köpet och fråga vår event stories då och plocka fram en massa nyckeltal då, utifrån den personen som och andra uppgifter som finns i köpet då. Vad har hänt historiskt på den här kunden? Räkna fram en hel del nyckeltal då, som vi sätter ihop och skickar till den här machine learning modellen då, som för oss egentligen bara är ett restanrop. Så att
Och där ska vi ju säga att ni gjorde det här rätt så tidigt så att när ni provade den produkten machine learning som fanns i Azure så upplevde ni alltså att den var lite seg emellanåt.
Ja, vi hade lite problem. Vi fick väldigt långa svarstider ibland sporadiskt sådär. Mm. Och den låg ju också i preview då.
Det vore kul att veta hur den är nu när den är GA.
Ja, och vi kommer ju försöka testa den kontinuerligt för vi vill ju egentligen använda den. Som vi har gjort nu så har vi satt upp en egen virtual machine med en Linux-instans på.
Men den körs ju Azure så att ni använder ju ändå Azure.
Ja, det är ändå Azure men vi vill slippa att administrera den servern. Så att helst vill vi komma tillbaka till machine learning som finns inne.
Så det, om vi tar machine learning som begrepp så det är, för det är för mig det är väldigt nytt. Alltså, jag är lite rädd över det här statistiska modellen. Och så. Jag köpte en ny miniräknare varje år på gymnasiet för att få mer knappar som kunde göra statistiska beräkningar. Mm. Men ni ser att det är inte jag skulle säga framtiden, men det är en viktig komponent för er.
Ja, det är ju svårt att hinna med. Alltså, det flödet av köp som görs. Det finns ju gräns för hur många man kan anställa som ska sitta och gå igenom de här manuellt. De som verkar
ni tjänar väl antagligen mycket pengar på att hitta de här? Alltså.
Ja, det kan man säga. Vi vill inte prata om exakta siffror. Nej. Men man kan ju tänka sig att om vi skulle ha någon procent bedrägerier på våra volymer så det är klart att säga att vi snurrar flera miljarder i de här systemen varje år. Så blir liksom även andelar av procent blir ganska mycket pengar. Så ROI:n för en sån här modell, om den hjälper oss att förhindra sig hälften om jag räknar lågt av bedrägerierna, den är väldigt enkel. Vi kan stanna med det, att det är inte jättesvårt att få resurser för att jobba på den här typen av system. Då. Det kan man säga. Och jag kan bara kommentera det, machine learning som begrepp är ju fundamentalt för oss och vår verksamhet. Nu tittar vi på bedrägeriscoring, vilket är en jättesmal nisch för oss. Det stora är naturligtvis kreditscoring. Så det har vi inte pratat om här, men naturligtvis samma köp kommer ju också att kreditscoras. Det är olika sannolikheter man räknar fram. Hur stor sannolikhet att den här personen som köpte kan betala tillbaka de här pengarna? Det är ju en sak, och det är, modellerna för kreditscoring är jättebra på att bedöma det. Men de kan inte alls ta hänsyn till om personen som just nu försöker köpa verkligen är den personen. Så för oss är det två helt olika saker. Det ena är att bedöma om den personen som den menar att den är, om den är kreditvärdig. Det andra är att bedöma om den faktiskt är den personen som den säger den är. En bedrägeriscore. Så att scoring för oss är kritisk, affärskritisk skulle jag säga.
Ska man säga att det här gör alla era konkurrenter, eller känner ni att ni har lite edge där?
Här har vi en edge skulle jag säga. Jag tror inte så många sitter på den här typen av bedrägerisystem. Framförallt på bedrägeri då, vilket är en nisch naturligtvis av det vi håller på med. Sen handlar det också om att scoring är ju en statistisk modell. Att använda maskininlärning för det är inte heller alla som har fattat den. Att det är det som är grejen. Utan man jobbar kanske med mer, ja, lite äldre statistiska modeller helt enkelt.
Ja, Kristoffer, du var med och implementerade den här lösningen.
Ja.
Ja. Var det, jag tror vi har nämnt allting här lite. Du har två databaser där och lite sånt. Vad var största utmaningen i den här lösningen för er? Nu använder ni ju worker roles och så, det är jättekul. Mm. För det gjorde ni inte i andra lösningen.
Mm. Ja, den stora utmaningen är egentligen att få bra sprutt på de här beräkningarna av nyckeltalen. Mm. I och med att det är väldigt stor datamängd. Vi ligger väl på just nu så är det väl över 12 miljoner, 13 miljoner rader i den här tabellen.
Hur stor throughput är det här? Är det liksom, kör ni 1000 såna här fraud detection i timmen? Eller har du någon sån här siffra bara för oss som är helt utanför?
Ja, men det blir lite känsligt för att
det är mer än en.
Ja, det är mer än en. Vilket så här, vi tar emot flera köp i sekunden. Mm. Det är inte alla som alltid ens går till det här systemet, enligt ett invecklat mönster av affärsregler.
Men jag kan ändå tänka att det kan vara väldigt viktigt att det här blir en hög throughput, så att det inte blir någon flaskhals här. Så att ni har byggt det för att det ska kunna få mycket, alltså gå mycket och rätt snabbt.
Mm, ja.
Vi pratar om när det köpet, det är alltså när jag sitter och väntar igen på att okej, att jag har köpt min tvättmaskin på 30, det är då som det här sker, va?
I vissa fall är det, ja. Ja. Det beror ju också lite på hur e-handeln har integrerat.
Ja, men i bästa fall är det så.
Ja, absolut. Ja.
Det är därför det tar så lång tid när jag köper på 30.
Det är inte så lång tid. Ja, det har mer med din kreditvärdighet att göra.
Ja, det jag menar.
Ja.
De här worker roles och så, är de så att ni skalar dem lite utifrån hur mycket som behov ni har? Eller?
Ja, jag har satt upp skalning på, den tittar på den här kön som tar emot händelserna, för det är ju de som sprutar på mest. Och satt en sån gräns på den, att den börjar skala upp när den kommer över ett visst värde. Så, och det har den faktiskt gjort. Och, ett par gånger och även skalat ner tillbaka igen när det lugnar ner sig, så att jag har visat på det.
Men det är ett antal som ligger konstant och så har ni möjlighet att gå upp och ner ifall vid vissa tidpunkter.
Ja.
Har ni sånt, det är ju jättekul, har ni sånt, man brukar prata om olika typer av skalningsmönster, att man har det som man, alltså saker man vet om i förväg, med julen, har ni ner då, eller har ni något sånt, eller är det bara plötsligt upp så går det mycket?
Ja, men det är både och, eftersom det är mycket e-handel och handel så är ju julen, alltså december, och den börjar egentligen tidigt, redan i november börjar vi se julhandel naturligtvis eftersom det är distanshandel då. Så den är ju helt galen ur alla perspektiv, och i år så stod ju e-handeln i Sverige helt nya rekord igen då. Så Men sen har ju vi problemet att vi levererar API-er. Och alla som levererar API-er som används inom högre utsträckning ser ju det att man kan aldrig veta. Plötsligt kan någon av våra e-handlare köra en jättelyckad påskkampanj. Och det ringer de ju inte oss och talar om naturligtvis inte, för de har fullt upp med att planera sin nya kampanj. Och ja, vi har ju tusentals e-handlare som integrerar, så det skulle inte gå att administrera i alla fall. Så det handlar ju mycket om att vi måste vara förberedda på att när som helst kan det explodera. Och det kan ju vara de konstigaste kampanjer, att man ska upp mitt i natten och köpa och så blir det en jättesuccé. Eller någon e-handlare i Tyskland kör tv-reklam i något visst område och det lyckas jättebra. Det är jättekul att det lyckas, men för oss handlar det om att plötsligt hantera en helt oförklarlig peak i trafik då.
Då är det bra att ni har den där workflow som kan hantera mycket av den.
Ja.
Mm. Är det något annat, Kristoffer, som du till syvende och sist i den här lösningen har någonting som du skulle vilja delge? Bra arkitektur eller som ni har lärt er?
Jag tänkte på de här hur vi lagrar events egentligen och varför vi valde SQL där och vad vi tänker framåt.
Vi hade en tanke om att använda något lite mer big data storage, typ Document DB, men den låg också i preview. Det blev väldigt mycket previews här. Så att vi körde på med SQL Server och kollade svarstiderna och liksom såg att det skulle faktiskt hålla ett tag. Men vi kollade samtidigt vidare på andra alternativ. Den är ganska enkel att migrera den här, det är bara en enkel rak tabell. Så att det kan bli MongoDB eller det kan bli något annat. Så att någonstans så slår man i taket.
Ja, det jag reagerade på med DocumentDB var ju att då i alla fall under previewen saknade vi de aggregeringsfunktioner som vi behövde för att räkna ut summor och snitt och den typen av nyckeltal över, ja, vi ska inte gå in för djup på vilka nyckeltal vi använder, men över tid egentligen för en given kund eller en e-postadress eller något sånt.
Men det är bra att ni har liksom, ni vet om att här kan det bli någonting i framtiden, så jag antar också att de som har byggt API-anropen mot dem, det är väldigt lätt att jacka ur den och jacka in någonting annat. Är det du, Daniel, som har gjort det eller?
Som har gjort?
API-anropen, så att från workerosen till den här SQL event storage, så är det väldigt lätt att jacka in någonting annat. Ni har väl någon form av adapter eller så, liksom vi pratar om såna här saker.
Alltså den är
du sa att det var väldigt lätt att byta.
Ja, den är abstraherad logiskt sett, så att den är ganska enkel att byta, för oss att byta ut. Ja.
Och det tycker jag är ett bra mönster, att man liksom gör det så att man vet att det går att byta ut. Mm. Det är inte alltid man gör det, därför jag ville bara ta upp den.
Det är därför vi har delat upp det, som du ser, fraud case DB där. Alltså den lagar vi själva, de bedömningar som görs då. Antingen kan det bli en automatisk bedömning att modellen säger att ja, det var det ena eller andra, och så finns det de som hamnar mitt emellan då, som kommer till manuell bedömning. Så det blir som en sorts ärendehantering då, kring det här, och det är den databasen som hanterar det från Vera-webben där. Det ligger ju i samma databas egentligen, men man kan se det som olika, för de har inga kopplingar mellan varandra, och det är en medveten grej. Det finns viss relation mellan dem, men den är helt lös, och det finns ingen foreign key constraint och sådana grejer, men bara för att vi ska lätt kunna hysta över det i någon annan story som vi vill. Så att vi inte bygger in oss i den lösningen.
Och vi skiktade ju ganska tidigt, vi la ju till exempel som Vera-webben där vi ser, det ligger som en egen webbsite. Det är inte den, vi skulle ju kunna haft de här API-erna även där, men vi la den för sig för att vi enkelt ska kunna lyfta den. Och
en annan lite kul lösning är ju när det ploppar in såna här ärenden, så kör vi Signalar upp till den här webben. Så det är alltså worker-rollen som triggar en händelse som åker upp till webbsajten som gör Signalar till de här ärendehanterarna. Då.
Och det är ju inte helt lätt att testa, i och med att man kan prova att köra två browsers. Men det blir inte helt bra, så att för att kunna testa signalaren på riktigt behöver man ha två datorer och sitta och lägga ut det, kanske lägga ut det i någon testmiljö i molnet och sen se att det verkligen dyker upp när du gör någonting på A, att det slår på B.
Det tycker jag alltid känns som magic på något sätt, men det funkar bra, det funkar jättebra.
Så handläggarna sitter ju med en skärm framför sig egentligen som till stor del består av en lista av aktuella ärenden sorterad efter en massa affärslogik då, vilka ärenden ska du titta på först.
Så de behöver aldrig göra refresh i browsern?
Ja, nej, nej. Och i och med att de är fler som sitter och jobbar så dyker det upp nya fraud cases på den här listan.
Ja, och de tar på sig cases och då låses de för alla andra och just den här hanteringen så att de inte börjar jobba med samma sak samtidigt och sådär. Och det hjälper signaler till oss. Till ganska bra.
Jag tycker er lösning beskriver två saker. Det, och ni har sagt båda, dels att separera komponenterna så att det går liksom att uppgradera separata komponenter. Det går också att skala separata komponenter. Ni, kanske ibland behöver ni flera IS-maskiner som liksom processar requesten i era webbsajten. Och just den här workrollen är ju extrem då. Plus också med lite det med att ni ändå tänker olika, att ni separerar olika hur data ska användas så att ni kan byta ut. Alltså, troligtvis kommer SQL-servern att användas i FraudCaseDB kanske jämt, men just som du säger, Ventstorage kanske ska byta sin annan datamodell som är mer effektiv. Och att ni vågar tänka lite, att ni inte en stor SQL-server för det har alltid funkat så.
Men även för att kunna publicera till exempel, så att kunna deploya en ny version av webben. Men API:erna står fortfarande och väntar på sina request utan att de behöver gå ner bara för att vi gör någonting för den interna.
Om jag ska ta upp något problem, det enda egentliga problemet jag haft kring det här det är loggning av vad som sker, för att det är mycket workrows, det är saker som den jobbar själv och så det är, man vill gärna hålla koll på vad den gör och att se vad som händer när det går igenom alla bussar och köer och
att kunna följa det här
hela vägen. Så har vi använt trace-loggning då och den har ju genomgått ett antal versioner hur den diagnostikloggningen ser ut för speciellt cloud services. Så när vi gick upp till 2.5 av SDK, Azure SDK, så var det en lite ny modell som gjorde att man inte kunde liksom välja i olika deployment-konfigurationer av vart den här loggen skulle skrivas.
Om ni tittar på det här som heter Application Insight, som är vårt
stora jag tittar mycket på de videorna och
getting started tutorial. Men ni har inte testat den
biten.
Jag tror att det kanske är en del av lösningen. Vi har bara faktiskt 3 minuter kvar. Jag tänkte fråga dig, Marius, på slutet. Nu har ni ju de här två. Är det fler saker ni funderar på att gå ut i Azure? Så här? Nu behöver vi inte vara konkret, för det är säkert massor med konkurrenter.
Precis. Ja,
men har det här fått mer smak?
Ja, det är klart det har. Och för mig är ju det här, ska jag säga, default-plattformen när det är smart. Alltså, vi är väldigt pragmatiska i det här och vi tittar ju hela tiden på hur vi kan dra isär våra befintliga system och göra dem mer komponentbaserade. Göra dem till tjänster som andra komponenter kan återanvända. Jag bara tänkte att vi pratar om machine learning och är också ett jättebra exempel på där vi lyckas hålla oss hela kommunikationen över REST. Vilket gör att vi kunde byta ut Azure ML mot en Python web service på jättekort tid. Och vi vet att vi kan byta tillbaka lika lätt när Azure ML, när vi känner att det funkar bra. Och det där går igenom hela vår arkitektur. Och det är klart att ju mer vi drar isär komponenterna på det vi har on-premise så kommer vi också kunna utvärdera och lägga dem ner i Azure. Så det är väl jag skulle säga att det är default-plattformen.
Tack så mycket Magnus, Daniel och Kristoffer för det här. Det har varit jätteintressant och jag har lärt mig som vanligt mycket nytt. Och till avslutningsvis vill jag bara göra lite reklam för nästa vecka, för då ska vi prata med någon som heter Active Solutions som har gjort en lösning till ett danskt utbildningsföretag som heter KMD Education. Och där kommer vi prata väldigt mycket bland annat om Application Insight, hur de har använt det med Azure Websites och sånt där. Så välkommen tillbaka och tack så mycket för att ni var här och pratade med mig idag.
Tack så jättemycket då. Det var jättegivande även för oss att få vara med och prata om det här. Jag ska absolut lyssna på Application Insights.